Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hörni kära lyssnare, den här veckan så har vi en gäst. Och det är inte vem som helst. Elin är och vilar upp sig efter sin vistelse i Tyskland. Och det tycker jag och hon såklart är jättebra och väldigt viktigt. Hon är tillbaka i podden nästa vecka. Men den här veckan har vi som sagt en gäst. Och det är en kvinna som är en av min och Elins finaste vänner. Vi har också pratat lite om henne i podden tidigare. Vi var på hennes bröllop i somras. Och hon kamperade även tillsammans med mig under en swimrun-tävling i september. Hon är 35 år, tvåbarnsmamma och faktiskt just nu regerande världsmästarinna på 100 meter sprint i mastersklassen. Så vi säger varmt välkommen till Sara Wiss.
Tack så mycket. Vad roligt att få vara här.
Ja, det är så roligt att du är här, Sara.
Tack.
Sa jag rätt nu? För att jag kom på att du tog egentligen 2 VM-guld i somras, eller hur?
Ja, men det stämmer. Jag tog i 100 meter.
Ja.
Damer 35-39.
Ja.
Och sen tog vi även i stafetten.
Just det, så
var det. 400, och där tog vi även Europarekord i vår klass.
Ja, det förtjänar en applåd. Det lägger vi in.
Ja.
Ja, men det är så häftigt, Sara. Nej, men jag har ju... vi är ju vänner, men du är också faktiskt en av mina största idoler.
Nej, men gud. Men jag tackar detsamma, får jag säga.
Det var roligt.
Ja, ja.
Nej, men så jag... Elin och jag har ju pratat om att du måste komma till podden länge. Och nu var det egentligen dags. Och så här, ja, det finns så mycket i ditt liv som är så inspirerande. Och du sitter på så mycket spännande kunskap. Och ja, men, du lever ett liv som i alla fall jag vill inte säga avundas, för jag tycker det är ett fult ord, men som jag inspireras av. För att du lever ett väldigt sant liv, i mina ögon i alla fall. Och det tycker jag att vi ska prata om idag.
Men gud, vad fint att höra. Det känns alltid... Du vet, så speciellt att höra hur någon annan ser på ens liv. För att ens liv är ju liksom ens liv.
Ja.
Och det är vad det är.
Ja. Men hur tycker du att du lever ett sant liv då?
Ja, idag gör jag det.
Ja.
Jag tycker faktiskt, och jag har ju faktiskt aktivt tagit in några val som har gjort att det är mer sant.
Men kan inte du berätta då, Sara? För det har ju hänt jättemycket i ditt liv egentligen senaste typ 2-3 åren, eller hur? Om vi nu pratar om att leva mer sant. För hur såg ditt liv ut... Liksom innan du började liksom skifta riktning?
Ja, men alltså egentligen så tror jag för de flesta tror att det kan se utifrån ett ganska likadant. Om inte man känner mig och kanske vet lite mer om mina tankar och känslor och så. För jag har ju alltid liksom varit träningstjejen och jag jobbar med träning, så jag har ändå liksom följt vad jag tycker att det är roligt. Och nej, men alltså i den mån har jag liksom följt mitt hjärta.
Mm.
Men ibland har jag kanske känt också liksom att jag ändå känt mig trött, jag har känt mig stressad. Mm. Och det var väl det här som kanske var för 2 år sedan. Då var det efter min andra föräldraledighet.
Mm.
Jag har haft efter båda föräldraledigheterna, så har jag är en person som, det är jättemysigt att vara hemma med bebis.
Mm.
Men jag mår inte som bäst.
Nej.
Den perioden. Och det kanske också var då lite så här, kanske svårt att erkänna. Också, för man...
Varför tror du att du inte har mått som bäst då? För jag känner igen mig i det, nämligen. Tycker du är intressant
här? Och... Ja, men vad bra. Ja. Nej, men jag tror att det är för att jag är väldigt social person. Och jag tycker om att vara på jobbet.
Mm.
Och det är inte det här att jag tycker om att jobba hårt. Utan det är för att jag älskar mitt jobb.
Mm.
Jag saknar liksom att få... Jag är ju personlig tränare då.
Mm.
Och att träffa mina kunder, att träffa mina kollegor.
Mm.
Få den här energin som man skapar tillsammans. Mm. Ge en high five. Känna att, liksom, att man lyfter någon.
Mm.
Och det tror jag blir liksom den här vuxna kontakten.
Mm.
blev liksom ett litet tomrum för mig. Och oftast har den här dippen kommit kanske liksom i skiftet när vi byter föräldraledighet. Ja. Vi har varit väldigt så här 50-50. Ja. Så efter första, så då var jag väldigt trött när jag kom tillbaka till jobbet. Då hörde till också att när Lasse, min man.
Ja.
Nu har vi båda Lasse.
Ja, båda Lasse. Och våra barn är inte exakt lika gamla.
Ja. Nej, men när han gick över... Nu sparkar jag av mig stövlarna här.
Ja, gör det. Sätt dig bekvämt.
När han gick över på första föräldraledigheten så fick han också diskbråck.
Oh.
Och hade otrolig smärta i 3 månader.
3 månader?
Innan han fick operation. Och då var det liksom...
Jag började tänka så här, undrar om det är det Lasse har fått nu. För han gillade ryggen igår. Alltså, han har ju svårt att typ ställa sig upp nu.
Ja.
Och det är så jobbigt för honom, för han fyller ju snart 50. Så det finns mycket psykologiskt i det där. Att så här, fan, jag gjorde illa mig av att jag lyfte en jävla skitkartong. Vad är det?
Ja, men så var det här också. Alltså, Lasse, eller han lyfte i barnvagnen i båten. Vi bor ju på en ö också. Nu droppar jag massorna. Vi bor ju på en ö. Och då lyfte han i en tom barnvagn och bara vred sig. Och så högg jag till först och sen började det. Nej, men, och då tror jag att kombon av den var jättetuff. Utan att vi insåg det då. För att han borde ha varit sjukskriven. Men han blev föräldraledig. Och då var jag på jobbet och kände mig jättestressad att jag måste vara hemma och avlasta honom.
Just det.
Och sen så var jag hemma och så kände jag att jag behövde vara på jobbet. Och så blev det liksom lite kaos för oss allihopa. Och han blev lite snuvad på sin föräldraledighet.
Ja, såklart. För att,
Så sen till andra föräldraledigheten, då tänkte vi ändå till lite att vi kanske inte ska byta heller helt.
Nej.
Inte, nu var ju ryggen bra, men ändå, för jag kände så här att den här mixen, att man kanske kan jobba 2 dagar och vara ledig eller vara med barnet 3 och föräldraledig och så. Så det var bättre. Men det var i alla fall, för att komma till saken, så för 2 år sedan då, så kände jag då ändå där vid bytet att jag var jättetrött. Jag var stressad, fast jag hade ju egentligen inget specifikt att vara stressad för.
Men var det liksom, den här stressen då, var det mer liksom känslan av, för jag kan ibland känna igen mig att det finns som en så här inre rastlöshet, att det ibland känns som en stress, att så här... Att man är stressad över någonting fast man kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är man är stressad över.
Ja, exakt. För jag hade liksom ingen lång to-do-list.
Nej.
Utan det var mer som att jag bara kände att det skavde liksom hela tiden. Och som att min hjärna hade då typ hittat ett mönster av att vara stressad.
Ja, just det.
Så det var som att när jag började jobba sen så kom jag... En så här konkret sak för att förklara. Då var det till exempel att jag kände mig hela tiden lite spänd och lite att jag andades högt uppe. Och just sen bara... Och så var det som att då kunde det vara att jag liksom stod och velade om jag skulle åka kommunalt till jobbet på Söder eller ta bilen. Och så var det, och så sen valde jag att ta bilen. Och sen så satt jag 20 minuter och oroade mig om jag skulle hitta parkeringsplats. För att det var därför det var jobbigt att ta bilen.
Jag känner igen mig det så sjukt mycket.
Och så höll jag på det. Och sen, så här, dels hade jag ofta lite marginal i mitt schema då. Men också att jag liksom, istället för att liksom bara sätta på en härlig låt och njuta av 20 minuter i bilen. Så var det som att jag hela tiden var 2 steg fram i huvudet.
Av allt som kunde gå fel.
Exakt. Och då var det liksom, att jag, när jag kände så här, gud, och jag är så trött. Och jag ibland kom på mig själv och tittade på klockan. Och så jag så här, hur många timmar är det kvar tills jag får gå och lägga mig. Och här någonstans fick jag en så här liksom wake up. Här vill inte jag ha min vardag. Även om jag som sagt jobbar med vad jag älskar och jag gör. Jag tränar och jag gör allt jag älskar. Men det var liksom att jag var konstant...
Trött.
Ja, och gick bara, det bara tuffade på hela tiden. Och i samma veva lite innan det här så var det ju faktiskt då när Elin fick sin diagnos där. Och det var som att jag också då kände liksom så här, men jag vill inte att det ska liksom behöva hända någonting allvarligt.
Nej.
Förrän man liksom...
För att jag ska börja leva.
För att jag ska börja leva. Och Elin började hitta sin väg. Och som hon har gjort med typ hela svenska folk, inspirerar oss otroligt mycket. Så inspirerar hon ju såklart mig också. Och jag kände så här, om hon kan vara så levande och liksom så positiv, fast inte, du vet, inte det här, och jag ska vara positiv och bita ihop, utan faktiskt bara så här, göra saker, ta vara på dagarna. Så att då bestämde jag mig också för att börja gå till samma coach som mig, Jimmy.
Som vi har gått hos alla tre. Jag vet att Elin går hos honom igen nu.
Och jag går ibland fortfarande också. Och då började det liksom ändå, alltså jag var ju väldigt motiverad och jag tror man behöver känna sig motiverad till en förändring och liksom för att hamna där.
Gud ja, det måste ju börja med en själv, annars är det väldigt svårt.
Sen var också så här, när jag hade pratat med min barnmorska där, man gör ju någon sån här test också med lite hur man mår då. Och då var det så här, fyll i hur det här stämmer de senaste 10 dagarna. Och min första tanke då var så här, nej men måste jag ta 10 dagarna för de har lite varit lite sämre än vanligt, kan jag inte få ta lite hur det brukar vara.
Just det.
Och hon bara, nej, för så där låter det ofta. Jag vill att du tar de senaste 10 dagarna.
Ah, okay.
Och då när man kryssar i, och så känner jag liksom, du vet, medan jag kryssar typ.
Mm.
Hur gråten kom i ögonen. Ah. För jag kände så här, det här var inte rätt kryss.
Nej.
Att jag har gråtit de senaste 10 dagarna. Jag har liksom så. Ah. Ja. Så att jag var ju på gränsen. Hon sa ju också så här, du är liksom på gränsen att jag skulle behöva skicka dig till att prata med någon. Kanske för, ja, men lite så här förlossningsdepression eller liksom så.
Men du tycker bara, jag stannade där en sekund och sa att det är så fint att höra dig berätta allt där. Jag tänker det är så viktigt nu också, för du nämnde dig själv då att så här, men under dina föräldraledigheter så har det inte alltid varit då du har mått som bäst.
Mm.
Och jag tycker det är så viktigt för att det finns så många kvinnor som beskriver precis samma sak, och även män. Och jag har ibland upplevt att så här, som du nu sitter, så berättar du att så här, men jag är en person som älskar mitt jobb och jag får mycket energi av det. Och jag tycker det är så viktigt att man då förstår och att man verkligen försöker anstränga sig för att ibland hålla två tankar i huvudet samtidigt då. För det finns ingen motsättning i det, och att samtidigt vara en helt fantastisk och närvarande och liksom en förälder som gör allt för sina barn. För jag tror ibland att, för det är en sak som jag själv ibland kan brottas med, att så här, okay, man måste finnas där 100% alltid. Så fort jag får en ledig stund, då måste jag skynda mig hem till barnen. Mm. Och att det är så lätt att man sätter sig själv åt sidan då, för att liksom, ja, men alla andra hämtar mycket tidigare och nu hämtar jag sist igen. Och alltså det i sig blir också en stress.
Mm.
Och jag är själv på ett sånt ställe nu där jag känner att så här, jag måste börja ta hand om mig själv. Alltså jag kan inte längre sätta mig själv i sista rummet. För att det är där man hamnar då, av att det känns som att så här, ingenting känns särskilt kul. Jag känner inte igen mig själv. Och då blir man ju också i det långa loppet inte en bra förälder.
Nej.
Så att jag tycker det är så himla viktigt att så här, att få energi av sitt jobb eller att gå och träna eller att göra de sakerna, det är ju så sjukt viktigt för att sen ta med det in i sitt föräldraskap.
Ja.
Och det betyder ju inte att så här, jag tycker inte om att vara hemma med mitt barn.
Exakt, men det är det som man kanske lite brottas med när ens andra som har varit föräldraledig samtidigt bara så här, åh, jag vill ta hela föräldraledigheten och jag ska vara liksom,
ja,
alltså det, jag vill aldrig ta att det ska ta slut.
Nej, och jag fattar ju det, men det är så här, det är också för att vi är ju så himla olika.
Ja.
Och det är väl underbart att det finns de som känner så.
Exakt.
Och på samma sätt så är det väl liksom, för jag tänker att så här, mycket av det där handlar ju om att vara ansvarsfull. Att liksom ta ansvar för sin egen situation och sitt eget liv.
Mm.
Och om man då känner att så här, jag mår inte bra i det här. Ja, men att då faktiskt aktivt göra någonting för att förändra det. För det gagnar ju i slutändan alla.
Ja, och det tycker jag liksom överlag med föräldraledighet. För det är också lätt att, men nästan lite fastna i den. Nu har vi delat väldigt jämställt,
ja.
Alltså 50-50.
Ja.
Men att det kan också nästan bli en pressmärke för många. För att de som vill vara hemma och vill vara, alltså de ska ju också få vara det.
Mm.
Så att det blir liksom också att man, ja, att man måste med det här också känna inåt, vad funkar för oss?
Absolut.
Och att vem mår bäst av vad,
ja.
Och hur får vi ihop det?
Ja.
Så att det liksom inte blir antingen eller att, nej men, nu ska man dela hälften.
Vi har ju inte delat hälften.
Nej. Hur har ni gjort?
Vi, första föräldraledigheten då med Lycka, då var Lasse egen.
Mm.
Så han tog typ ingen föräldraledighet, utan vi hängde liksom, däremot så var vi som att vi var liksom tillsammans hela tiden. För att han, när han ofta hade uppdrag så här, men det kanske var att han åkte till Göteborg och jag hade någon föreläsning, eller så var han där i 4 dagar och coachade eller gjorde några sådana saker, då följde vi ofta med.
Mm.
Så vi var ändå liksom tillsammans hela familjen. Och sen ibland reste han iväg och gjorde uppdrag och sådär. Och det funkade jättebra för oss.
Ja.
Jo, han var i princip föräldraledig typ 3-4 månader tror jag var föräldraledig med henne i slutet. Och sen andra gången då, och det är väl i och för sig, jag har fortfarande lite så här delade känslor kring det. Men andra gången så gick jag in och jobbade ganska mycket när Jack bara var 4 månader. Och det var ju ingenting som jag egentligen initialt hade planerat.
Nej.
Utan det skedde en sak på jobbet där vi skulle göra en stor transaktion. Och jag fick frågan om jag kunde liksom köra den.
Mm.
Och då kände jag, och det är det här återigen, det var så, jag tycker det är kul. Så att jag sa ja till det, men det i efterhand kostade ganska mycket. Så att det har jag liksom känt att så det kanske var egentligen lite onödigt. Men där och då så kändes det som att det var rätt. Men sen så var han, så jag var nog ledig. Ja, men säg att jag var hemma då typ 10 månader eller något sånt där. Och sen var Lasse ledig i, tror jag var 4-5 månader. Men det har funkat liksom bäst för oss i så här förhållande till hur vi, om han har varit bortrest eller, alltså vi har mer planerat det baserat på, som du själv säger, så här, vad funkar bäst i vårt liv?
Ja.
Så, än att så här, det måste nödvändigtvis vara 50-50. Och jag är så här, jag tycker det är Ja, det tror jag alla som lyssnar på den här podden har fattat, att jämställdhet är väldigt viktigt för mig. Men för mig är det inte alltid så enkelt som att så här, det är alltid 50-50. För att jag tänker att i en relation, men som vi har varit tillsammans i snart 16 år. Jag tänker att så här, det handlar så mycket om ett växeldragande under en mycket längre tid. Än att bara säga, okej, men om vi tittar på en vecka, har vi 50-50? Alltså, så har inte vi gjort. Och jag har all respekt för att vissa gör så och tycker det funkar jättebra för dem.
Mm.
För oss har inte det riktigt funkat, för vi lever inte sådana liv. Utan vi har mer tänkt att så här, men in the long run så ska båda känna att man liksom har lagt in ungefär lika mycket. Och det ska kännas som att båda har fått liksom utlopp för vad man behöver och så vidare.
Ja, men precis. Och jag tycker också att det är viktigt också att båda får skapa en egen relation till barnet. Det är mer än liksom också så här, bara att dra alltså så här, eller vem som jobbar eller vad. Utan men att det är nästan det som är det viktigaste. Absolut. Sen om den är halva tiden eller 2 månader eller någonting. Men jag tror att det är viktigt också för att få en förståelse för varandra.
Absolut.
Hur är det att vara hemma med barnet hela dagarna?
Ja, för det tror jag ibland... Det säger ju så många män, alltså när de går hem och är föräldrar, så här, aha, okej, okay, ja, men jag kan ändå känna viss respekt för det här, för att det är ju liksom, det är ju nästan, alltså inom citattecken, lättare att vara på jobbet.
Ja.
För där kan du ändå så här, du kan gå på toaletten i fred. Du kan gå ut och ta din lunch med en kollega. Alltså när du är föräldraledig till någon som dessutom har börjat bli ganska rörlig. Så det är varenda sekund.
Ja.
Och sen kanske då du kan sitta ner när liksom det är dagsvila på en timme. Men då ska du ju liksom hinna städa och rodda allt annat. Så att det är ju liksom, det var en gammal bekant till mig som sa att det borde egentligen kallas för föräldratjänst. Ja. Inte föräldraledighet.
Ja, ja, för det låter ju som om man är ledig. Så här, vad gör du om dagen?
Nej, men alltså,
det är inte den. Nej, men och sen tror jag också liksom att jag tycker det är fint att se relationen som byggs upp också mellan barnet och pappan. Det har jag ju tyckt att varit fint.
Mm.
Och att man ser att de skapar liksom en egen ja. Och att man själv också blir tvungen att så här, step back med liksom, och inte heller så här, ah, han ska sova då och då, sen kan han inte det här, utan så här, vet du vad, han fixar det också själv. Och det är nyttigt för båda också.
Och det är ju svårt.
Ja, det är svårt.
Alltså jag tyckte det var skitsvårt med första barnet.
Ja.
Jag tror det är också så här, för jag kan tänka mig att vi är ganska lika i en sån att man är väldigt så här, man är exekverande, man liksom, man har koll så här, nu gör vi så här, man fattar beslut. Och att det ibland då, och det var en sån sak som vi hade konflikter kring mycket under första liksom, ja, men första tiden, att så här, snälla låt mig bara få göra på mitt sätt. Alltså han tyckte ju såklart att det var skitjobbigt att jag skulle vara så där är maten där, och sen så i den tiden ska hon sova, sen så ska hon, har du kollat blöjan och så här, så bara, men snälla låt mig bara få liksom vara förälder. Det tycker jag att jag är mycket bättre på nu, men det är något som jag fortfarande måste så här, nu vet, bita mig i tungan ibland kring, att så här, jag kan inte liksom säga till honom han ska göra, för att han är ju en fantastisk förälder och klarar ju det där helt utan min hjälp.
Ja, och de måste också få lära sig och testa sig fram.
Ja,
för det är lätt, man pratar ju ofta om liksom mammor som mamskämmer andra, eller mammor som ska lägga sig i. Men det är lite samma sak som man kanske många som man gör till sin man.
Ja.
Att så här, nej, men man berättar hur det ska göras, eller hur den ska, barnet ska matas, eller när det ska sova, bara, men de klarar det.
Ja, men sen är det också så här, för det är det här, jag och Emma, Lillisiran, vi har pratat en del om det här, för det är också det som blir ändå så här, som jag ändå vill säga till alla, liksom vårt försvar då, vi mammor som gör så här, det är ju samtidigt att så här, om man har spenderat då liksom, ja men säg ett år då, liksom 24-7 med det här barnet, och man kanske dessutom har ammat, alltså de har till och med haft någon på sig, då blir det ändå så att man, det skapas en viss typ av symbios, och man kan varenda liten vink av det här lilla livet.
Ja.
Och det är inte så här, och då är det inte jättekonstigt att man känner så här, när man ser att barnet ger en viss signal, till exempel så här, okej, han är hungrig.
Ja.
Och man noterar att liksom ens respektive inte noterar den signalen. Då tycker jag ibland att så här, det är inte konstigt att man då
nej, så här, det är sant.
Jag tror att han behöver äta nu. Alltså,
och, samtidigt som det börjar pulsera i ens tuttar.
Exakt, som det börjar pulsera. Precis. Alltså, så här, det är ju en balansgång i att så här, för det tycker jag ändå, så här, det ska vi ändå, det är ingenting som vi kvinnor heller ska skämmas över, för det ska vi fan ha cred för att vi känner våra barn så pass väl, att vi i minsta lilla vink eller minsta lilla skrik kan veta exakt vad det är de behöver. Alltså, ja. Det ska vi vara stolta över. Och sen, killarna har en bit att jobba dit tills de kommer dit. Och så här, vi ska försöka ge dem förutsättningarna för det.
Ja.
Men liksom, vi har ett försprång där. Och det ska vi heller inte liksom förminska, tycker jag.
Nej, men absolut.
Det känns ju sjukt kul att en favorit är tillbaka som sponsor den här veckan. Karavjärd.
Jag har älskade Karavjärd.
Du som är lite mer beprövad inom Karavjärd. Jag vill ha dina bästa tips nu.
Det finns ett kit hos Karavjärd. A och O när det kommer till den här frasigheten och den här torra. Det är ju att skrubba sig. Och då har de en skrubb som heter Cloudberry Body Scrub. Och den tar liksom bort döda hudceller. Så den kör jag liksom först. Sen tvättar jag mig med deras body shower. Jag tror att det är lemongrass som jag har. Den doftar otroligt gott. När jag sen kliver ur duschen, då torkar jag mig inte helt torr. Mm-hmm. Utan jag låter huden vara lite fuktig. Och sen tar jag den mest otroliga produkten, mm-hmm, nämligen deras jojobaolja. Den finns ju som både så här liten och stor. Jag tror du har haft den lilla ibland i ansiktet. Ja, men exakt. Ja. Och jag har den här stora då som jag använder på kroppen. Och så smörjer jag liksom in den så att den liksom kapslar in fukten. Alltså det blir så, det är en sån otrolig härlig känsla i kroppen. Och den är också så himla fin lyster. Jag ska visa den en gång. Ja, så du får se den. Ja, så det är för kroppen. Och sen har jag faktiskt två till. För nu börjar jag mig också så snart också gå i liksom skor där fötterna syns. Då är det liksom ett liniment som Karavjärd har. Och den är så, så himla nice. Och den svalkar så himla fint. Och sen den sista är deras fotkräm. Tea Tree Peppermint heter den. Som också är så mjukgörande för fötterna. Och gör dem liksom lite mer estetiskt också redo.
Om man blir lite sugen på att vårda sina fnatiga vinterben och fötter som inte har sett solens ljus på 8 månader, så kan man köpa hela kittet för 25% rabatt.
Utan kod.
Och utan kod. Så man hittar det färdiga kittet på karavjärd.se. Och man måste gå in under kampanjer. Men om man vill liksom lägga till någonting annat även och göra det till sitt eget kit, så kan man använda koden IDASHOWS10 och då får man också 10% rabatt på de andra produkterna förutom refill-deodoranten. Och erbjudandet gäller till och med 8 maj till klockan 23:59.
Exakt. Tusen tack Karavjärd.
Tack.
Men du, nu hijackade jag dig här. Nu började vi prata om de här åren då när du kände att så här, eller du kom till en punkt där du kände att så här, nej, men det är någonting som skaver, det här känns inte bra. Och vad gjorde du då?
Nej, men då kände jag så här, jag kände inte för att gå i terapi eller vad man går till psykolog kanske.
Mm, varför kände du inte för det då?
För att jag kände mig ändå som att jag var inte, alltså jag var ju trött och jag var utmanad, men jag var liksom ändå så här, jag hade ändå motivation till att ta tag i det själv. Mm. Så jag kände att jag behövde liksom egentligen, jag ville mer coachas framåt.
Mm.
För att jag har alltid själv varit också intresserad själv av självutveckling och läst mycket böcker och gått kanske sådana kurser online. Alltså förstår du något sånt? Jag tycker det är jätteintressant. Så egentligen har ju det här att bli coachad har ju legat på min sån här lista som jag skulle vilja göra.
Ja.
Och då kände jag så här, nej, men vet du vad? Nu, det här är perfekt tid. Mm. Efter föräldraledigheten, en liten ny start och att nu investerar jag i det här för mig själv. Och gör det liksom för mig själv. Så jag kände mig mer på något sätt motiverad.
Mm.
Jag jobbar ju själv också med friskvård, inte med sjukvård.
Ja.
Alltså jag jobbar ju med friska klienter och som vill framåt, som vill träna, liksom tycker att det är roligt eller kanske inte alltid tycker att det är roligt, men de känner att det här behöver jag.
Ja.
Alltså,
ja.
Så jag tror att det är någonting att jag har det i och med att jag tycker att det är roligare att jobba preventivt än liksom.
Jag tycker du säger någonting som är så sjukt viktigt nu, för du sa ordet investera.
Ja.
För det är ju så, om man inte går, nu finns det ju, man kan gå liksom via de här kryomindler och det finns ju jättemånga tjänster idag. Men till exempel om man går till Jimmy som båda vi gjort, det kostar ju en slant.
Mm.
Men det är också en sån sak som, och jag tycker det är så här, det är så sjukt viktigt att då ha det i åtanke att det handlar ju om att investera i sig själv. Och det kan nog många gånger vara värt det 1000 gånger om, även om det kostar en slant, att då liksom ta bort utgifter från andra sätt för att faktiskt på riktigt kunna sätta sig till botten i att så här, shit, vad behöver jag nu? Hur mår jag egentligen? För jag tror att vi måste börja där.
Ja, nej men absolut. Och att alltså, Jimmy jobbar ju också, han är life coach, han är också som business coach och jag är ju egenföretagare, så kände jag så här, men det här blir bra. Ja. Det här blir bra framåt och att det kan ju också vara en investering för min business också liksom. Nej, men så jag börjar gå dit och först är det ju som att man tänker att man måste ha ett trauma med sig eller någonting. Och man tänker, men jag vet inte riktigt vad jag ska prata, men jag kommer att jag sa det jag sa här också, att med Elins resa och att jag kände att jag vill inte att det ska behöva hända någonting innan jag liksom börjar leva och njuta. Ja. Varje dag. Jag vill inte vara ett hamsterhjul. Jag vill liksom känna att jag tar vara på mina dagar, ja, och gör någonting. Ja. Sen gick man några gånger och du vet, man kände så här, nej, alltså jag vet inte vad som händer. Alltså jag vet inte vart jag kommer,
nej,
med det här.
Nej.
Och jag kommer ihåg att jag grät mycket. Ja. Jag vet inte, gråter du hos, har du gråtit hos Jimmy?
Nej, jag har faktiskt inte.
Jag grät mycket.
Ja.
Och det var också, jag visste inte varför eller vad jag skulle komma och gråta av. Liksom. Nej. Så jag kommer ihåg att jag grät. Och sen så kom jag på att jag tänkte, det här är så roligt, jag tar upp den. Och ja. Bara att, ja. Då tycker jag de första gångerna tänka liksom så här, idag ska jag inte gråta. Alltså förstår du? Ja. Och här börjar jag ju då lära känna mig själv också, att det finns ju, för jag har inte sett mig som en så här duktig flicka eller prestation. Nej. Alltså så. Och då börjar jag själv, alltså vissa saker rotar vi där, men ja, det händer ju också mycket mellan gångerna, ja, som man rotar. Och då börjar jag känna så här, alltså varför ska jag visa att jag typ är stark eller duktig? Nej. Och jag har börjat gå framåt och alltså, ja. Och det blev en så tydlig nu i efterhand, att efter ett tag så struntade jag i om jag grät.
Mm.
Jag behövde inte bevisa någonting. Nej. Där. Och det har ju lite följt i på andra plan också.
Mm.
Till idag.
Det är ju så, det är ju helt fantastiskt.
Ja, och idag kan det vara nästan tvärtom. Att jag känner att jag går med saker inne, men jag vet inte exakt vad det är. Och jag behöver bara få lätta. Då kan jag säga, jag måste boka in en tid hos Jimmy.
För jag behöver gå
och gråta lite. Men det är så skönt. För då sätter jag liksom,
det är dyra tårar.
Men, och då är
men de är värda det.
Ja, exakt. Och det är liksom inget, utan det är bara så här, för att jag tror att jag, det är liksom inga, alltså nu säger jag allvarliga saker.
Nej.
Men det är nog lite min personlighet, att jag liksom så här tuffar på.
Ja.
Och man har inte tagit i saker som jag tycker kanske att det är lite jobbigt, eller där jag inte har stått upp för mig själv, eller där jag inte har så. Och då har det blivit liksom, ja, men någonstans kommer det kanske ut.
Ja, det sparas ju någonstans in i oss om vi inte låter det komma ut.
Exakt.
Nej, jag tycker det är jätteintressant. Jag har ju egentligen ganska svårt att gråta.
Ja.
Har ju liksom egentligen alltid haft det. Och det vet jag ju också är väldigt mycket så, att jag är liksom, jag känner igen mig i dig på så många sätt.
Ja.
Och det där är ju liksom, har ju varit svårt för Elin också. Vi är många som är så, att man är väldigt, man hanterar saker, man är stark, man kavlar upp armarna. Det liksom, det, man borstar av sig när någonting är jobbigt.
Ja.
Man knyter handen, näven i fickan. Och det är många gånger en fantastisk egenskap. Men det gör en del sår under livet. Man behöver få liksom lätta på trycket ibland.
Ja, men precis. Så jag har nog kanske gråtit mest själv eller inför min partner.
Ja, exakt så är det ju för mig också.
Ja, men då har jag också varit som att det var faktiskt Lasse som ändrade lite på den, för att när jag grät första gången framför Lasse, då var jag också förlåt, 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 alltså förlåt, förlåt, och han bara, varför ber du om ursäkt?
Ja.
Och det är så här, för att jag hade så mycket liksom, så att jag kände mig så svag om jag grät eller någonting, och hade upplevt att någon kanske hade sagt så här, du behöver inte gråta igen.
Mm.
Alltså du vet, att det fanns en sån underton. Så att, och jag tror att det kanske är lite därför då som jag går till mig och gråter.
Men det är ju så intressant ändå att vi lever i en tid där vi känner att, så här, att det är liksom så fult att gråta.
Ja.
Och vi har pratat om det lite där. Jag tänker att det är så mycket som, ja, men allt hänger ihop i så mycket större perspektiv. Men det här med att så här, vi går liksom, vi går så hela tiden så mycket längre ifrån så här, vår essens och vårt hjärta, vår magkänsla och vad det egentligen är att vara människa. Till att så här, liksom, vi ska bara prestera, vi ska liksom göra mer, vi ska göra större, vi ska göra bättre.
Ja.
Och då, liksom, då finns det liksom inte riktigt rum för en hel människa.
Nej.
Och så blir det som att man, så här, man lär sig att liksom borsta av det där och man hårdnar lite. Och det är samma sak så här, i näringslivet, liksom det som premieras, det är ju att man är liksom tuff och kan liksom höja rösten när det behövs och så vidare. Jag tycker det är liksom, vi skulle behöva ha lite mjukare samhälle där vi var lite mer liksom tillåtande egentligen mot att vara människa. För det, vi alla är ju det, och vi alla bär ju liksom på ledsna känslor och glada känslor.
Ja, men det är ju lite också så här, jag tror att det är för mottagandet.
Precis.
Alltså det som vi pratade förut om, att det blir obekvämt för andra.
Ja, för att vi är också så jäkla dåliga på att hantera när någon är ledsen.
Mm.
Eller att bara en sån sak som att så här, alltså, för det är ju en sån sak som vi har stött på mycket nu när vi går igenom det vi går igenom. Att det är jättesvårt för människor att ha flera tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Jag kan vara euforiskt lycklig en stund, en dag, och samma dag känna mig väldigt ledsen och liksom vara i sorg. Och det är helt okej. Och det tror jag ibland, jag upplever i alla fall att folk har väldigt svårt att så här, okej, men för att vi går igenom det här, så jag möts ju nästan fortfarande väldigt ofta av bara så här, någon lägger huvudet på snö och så här, stackars er. Men alltså jag kanske har en jättebra dag den dagen.
Ja.
Jag bara känner så här, fan vad jag älskar livet.
Ja.
Och det i sig, och det har jag ju märkt på mina sociala medier också, att det provocerar folk något enormt av att så här, men hur kan du gå omkring och vara lycklig när du går igenom ett trauma? Ja, för att livet är dynamiskt och man känner inte alltid bara sorg.
Nej, och tänk vad mörkt och tufft det hade varit om du inte fick göra det. Då hade du det som att orka vara i mörker hela tiden. Jag tänker att det är fantastiskt om man kan tillåta sig och hitta alltså glädje och kärlek parallellt.
Ja, och det, jag tror såhär, det är det som är livet. För oavsett vad man än går igenom så alla människor går igenom tuffa saker. Och alla kommer behöva förhålla sig till att liksom fortsätta ha någon typ av ljus i sitt liv. Men jag avbryter det hela tiden. Du kommer på villovägar.
Men jag tänker säga att det har ju inspirerat mig också i liksom just sättet som ni har hanterat.
Ja.
Att man har en situation, men man kan också välja att alltså situationen är ju som den är.
Ja.
Men man kan ju välja hur man ser på den och hur man gör. Och det tycker jag att man kan väldigt tydligt göra i vardagen också, på mindre saker.
Verkligen.
Att jag säger, okej, nu är det som det här, men man kan också se det så här. Ja. Och liksom hela tiden säga, aha, varför vill livet visa mig den här vägen?
Alltså, har du något konkret exempel? För det där tycker jag är så intressant. För det är så har jag också börjat tänka mig ibland.
Men jag har typ hela tiden, jag kan ta ett som bara kommer till mig. Det har verkligen inte med livet att göra, utan det här är bara en helt annan, men det är samma grej. Ja. Jag jobbar ju mycket med det inom, vi ska komma in mer på min idrott, men där har jag jobbat, att jag har ett så positivt tänk till när jag ska prestera.
Ja.
Så att det känns som att ingenting kan liksom rubba mig när det är en stor tävling kommande.
Ja. Ja.
Utan för att jag vet att så här, ja, och är det någonting så här, har jag glömt någonting i väskan? Så här, ja, men den behöver jag ändå inte för att den skulle kunna distrahera mig till alla.
Ah.
Och då var det liksom på uppvärmningen till den här veteran-VM-finalen.
Ja.
Så på uppvärmningen, man gör så här stegringslopp för att liksom komma upp i fart.
Mm.
Då går min högra sko sönder.
Nej! Och det är den du ska tävla i?
Det är den. Jag har inga andra ett par med mig.
Nej. Hur gick den sönder?
Alltså, vad... den är liksom, de nya spikskorna, Nike, de har liksom fram i trampdynan så har de ungefär en centimeter tjock luftkudde. Okay. Som en Air, som Nike Air som har sådana. Och den har en sån och den punkterades. Så den sjönk bara ihop. Tjup. Så jag känner att jag har en centimeter skillnad höjd på skorna. Och ingen liksom dämpning alls i höger fot. Och jag ska liksom in till start om 20 minuter.
Oh my God.
Så det var så här, okej. Okay. Och då var det så här, där, i efterhand så tänkte jag att det här var jag så tränad i mitt huvud. Att hela tiden hitta en bra väg i mitt mindset. Och då hade jag den säsongen så hade jag haft lite problem ibland i starten med att jag nästan snubblade lite på höger fot. Det var som att jag liksom...
den var lite för hög.
Liksom. Ja, alltså det var som att jag hela tiden liksom kom ut lite fel i blocken så att jag ibland drog spikarna längs marken och var nära att snubbla men aldrig snubbla.
Ja.
Men jag kanske tappade en tiondel eller någonting. Och då tänkte jag så här, vet du vad, det här var ett sign för att jag skulle ha snubblat. Men nu fick jag en centimeter mer rum under min höger fot. Så att nu kommer jag bara kunna trycka på allt vad jag har utan att vara rädd.
Helt fantastiskt.
Och det är så här, sen efter. Och så sa jag, till min tränare så här, ja, jag vet att vi inte kan göra någonting åt det här just nu. Men min sko gick sönder. Men det kanske bara är bra. För att då får jag så här, han bara, ja, jättebra. Det kommer inte att spela någon roll, säger han. Och sen efteråt, han bara, alltså fy fan. Han bara, det spelar så stor roll. Han bara, du tappade säkert någon tiondel på att springa utan dämpning och med fel sko.
Men du vann ju.
Jag vann. Oh. Och han var också bara så här, jag älskar det. Och han också bara speglade mig direkt.
Oh.
Han bara, det spelar absolut ingen roll. Det är ingen fara.
Nej.
Och sen efteråt så alltså han bara, han bara, det här är typ det värsta som kunde hända. Men jag vann ju.
Oh,
och jag sprang. Och jag snubblade inte på foten heller.
Nej.
Och det kändes ju inte när jag var uppe i toppfart.
Nej.
Alltså när jag sprang inte snabbt. Men när jag gick. När man skulle gå till blocken.
Lite då kände man ju... klacken är av.
Men det är väl en sån som att man bara liksom så här, situationen är som den är. Men jag kan tänka att det här är katastrof. Och det här. Eller så kan jag tänka att så här, fasen, nu kommer jag få lite mer space.
Ja. Nej, jag tycker där, det var ett genialiskt exempel.
Ja.
För det är precis det där det handlar om. Att här, kunna skifta det där fokuset. För det handlar ju inte om att så här, du vet, man behöver världens största verktyg och liksom, du behöver ha en lång lista på nu ska jag göra A, sen ska jag B, sen ska jag göra C, sen ska jag... utan det kan bara vara den där grejen så här, men vi vänder på steken.
Exakt, och det blir med att det var ingen stor livsgrej, men just att bara hitta många sådana små gör att man hela tiden är i ett bättre flow.
Absolut.
Mm.
Jag har nämnt i förut kring så här med sömnen, att jag ibland har liksom klagat på att jag känner att jag får inte sova och Jack vaknar och så här, men och där har jag ju försökt anamma det med till att så här, han vaknar och vill ha närhet av mig. Tänk vad fantastiskt det är. Om några år så kommer jag säkert kanske inte ens få krama honom. Alltså att liksom försöka då hitta liksom en njutning och en tacksamhet för den stunden istället.
Ja.
Och det Ja, jag har ju fortfarande inte fått fler timmar på en natt, men jag upplever att när jag sen går upp på morgonen så känner jag mig liksom inte irriterad på samma sätt. Nej. Utan jag känner mig så här, jag fick det jag fick.
Ja. Ja, för du får energin av att tänka på närheten ni ändå hade, än att tänka på att du inte fick sova.
Precis. Nu har vi berättat här att du tog ditt VM-guld. Men så där, det som egentligen hände då var väl för att du höll ju inte på att tävla aktivt för 2 år sedan.
Nej, jo.
Eller gjorde du det?
Jo, jag började efter Rasmus. Det var så här, jag slutade med friidrott när jag var 19.
Så var det. Exakt.
Och sen hade jag 12 års uppehåll. Och sen tog jag upp det efter Rasmus.
Efter Rasmus, ja men exakt. Ja.
Och där har jag tränat. Och det menar att jag har ju levt min sanning på så sätt att jag älskar att träna. Men skillnaden, tror jag nu mot vad då. Så efter Rasmus tränade jag och tävlade. Och jag tränade då friidrott 4 gånger i veckan. Och jag tänker, det är ju verkligen att tillåta sig. Det här som du sa, att det är så att prioritera sig själv. Mm. Och så att jag kände att jag gör ju det. Mm. Men jag gjorde det kanske med en liten sting av dåligt samvete.
Mm.
Att det liksom, jag gör en sak, men jag får ju inte 100% energi av den. För att jag tillåter mig inte fullt ut.
Nej.
För att jag känner också att, här är jag mamma och tränar 4 gånger i veckan. Och, alltså så att det fanns som ett litet dåligt samvete i mig. Även om jag oftast alltså tränade när jag ändå inte skulle ha varit med.
Ja, men det spelar ingen roll, jag känner igen mig där jättemycket. Det är ju så det funkar.
Ja. Så att det var liksom ändå som att om andra kanske inte han tränar 4 gånger i veckan och jag gjorde det, då skulle inte jag klaga. Alltså du vet, jag gör ju så. Och det var det här vi kom in på, kanske 4:e gången hos Jimmy. Jag har ju tänkt att vi skulle bara prata om livet, vi skulle prata om jobbet och vart vi ska. Det vill säga, man har en bild. Exakt, man har sin plan. Exakt, man hade
pratar inte om andra saker, jag vill prata om det här.
Ibland bara, varför pratar vi om det här? En hel gång. Jag bara, det var waste of money. Och sen efteråt bara, Ja, nej, men då var det, jag kommer ihåg att det var 4:e gången. Och då gick vi igenom så alla delar av livet. Och han bara, så här, men hur är din träning?
Ah.
Och jag bara, den är bra.
Ja.
Ah. Så han bara, vad tränar du? Liksom så. Ja. Och jag bara, nej men jag håller på med friidrott och jag tävlar igen. Och då så väckte jag det följdfrågor hos honom. Och då kan jag nästan i efterhand känna hur jag lyste upp hela rummet för att vi började prata om friidrotten. Ja. Och han bara, jaha men gud, man ser ju att det här älskar ju du.
Ja.
Varför gör du inte mer av det?
Ja.
Och jag bara, men jag gör det 4 gånger i veckan.
Ja.
Alltså, jag kan ju inte göra det mer.
Nej, jag är ju mamma.
Exakt, exakt. Och här börjar vi komma till att jag förstår att jag har så många sådana sanningar.
Mm.
För att då är han bara, okej, men kan du inte träna mer då? Typ jag bara, nej, alltså dels ska jag hinna återhämta mig och sen så, jag kan ju liksom inte, jag har 2 barn nu och jag har företag och jag har liksom det här och det här. Och han bara, okej, men om du hade velat träna som dina konkurrenter, om du hade kunnat gjort det, tror du att du hade kunnat blivit bättre eller lika bra?
Mm.
Och jag bara, ja alltså, absolut bättre.
Mm.
Alltså det är klart att jag hade kunnat bli bättre om jag hade kunnat satsa mer.
Ja.
Men de är 25. Ja. De har inga barn, de har inga så här.
Nej.
Och han bara, okej, men om vi säger så här, om jag säger att du hade kunnat gjort det, hade du velat göra det då?
Ja.
Och då är jag bara, ja, det är klart.
Ja.
Men det var ingenting jag hade gått och tänkt så här, och jag kan inte satsa på min fritid. Förstår du?
För
min sanning var bara, jag tränar 4 gånger i veckan.
Ja.
Det är jättebra. Jag är lyckligt lottad som kan leva så här och göra så här, så det fanns liksom inget, nej men jag hade inte ens varit öppna på en sån dörr.
Nej.
Och då när han gjorde det, så han bara, okej, så hur skulle ditt liv se ut som en elitidrottare?
Mm.
Och då började jag så här, det fanns så mycket så här, men vad ska vi komma med det här, alltså jag kan inte gå ner i tid, för då kommer jag alltså då får jag mindre inkomst och det här, alltså det fanns så många motstånd i mig i det, och jag tänkte, det var inte därför jag kan inte satsa på friidrott. Vad gör det i mitt liv? Jag bara, det ger mig inte pengar. Det ger mig liksom inte...
Det ger dig lycka och tillfredsställelse.
Exakt, men det fanns inte då.
Nej.
För då bara, vart ska det komma?
Mm.
För jag tänkte att jag måste gå till honom för att få typ en business. Alltså så här, du vet, men det som man säger, framgång eller utvecklas. Eller jag ska liksom framåt. Mm. Och jag känner, vad ska friidrotten bidra till det?
Mm.
Det är typ bara tid bort från...
Ja, det är det tänkt att du behövde göra.
Exakt, det jag behövde mer för. Men så börjar vi, vet du, så där. Då kommer nästa sanning då.
Ja.
För jag bara, ska jag gå ner i tid så behöver jag ju också gå ner i pengar.
Ja.
Och hans klassiska är ju alltid så bara, måste du det? Är det så?
Ja.
Och jag bara, ja men så är det ju. Det är en ekvation.
Ja.
För mig.
Ja.
Han bara, för dig. Och, alltså, och då blir det igen en sån här, ah, vadå i mitt huvud? Det går inte ihop.
Nej.
Han bara, hur skulle vi göra om vi försöker på din business fokusera på att du går ner i tid men ökar omsättning? Och jag bara, nej men...
Vadå, kan du inte matta? Det funkar
exakt så. Men då var det var här jag tyckte de här häftiga sakerna började. Ja. För då blev det också så här, istället för att fokusera på att jag kan inte satsa på friidrott för jag har det här och det här. Mm. Man kan inte tjäna mer på att jobba mindre. Mm. Då blev det också så här, okej, hur skulle vi kunna göra för att frigöra mer tid till din friidrott? Mm. Hur skulle vi kunna göra för att öka din omsättning? Mm. Att man vänder på, istället för att typ dra i alla bromsar och spara. För du spara tid, spara pengar, spara.
Så investerar du istället.
Exakt, så börjar vi tänka åt andra hållet. Och det var ju också många saker som provocerade mig. Mm. För att här blir ju mitt allt då pengar, till exempel, viktigt. Mm. Och jag har alltid identifierat mig med att pengar är inte viktigt för mig. Mm. För att jag jobbar ju med någonting jag älskar. Mm. Jag skulle aldrig ta ett jobb som betalar bra, men att jag inte trivs. Mm. Och det är också så här, men det är också två olika saker. Mm. Pengar kan ju vara viktigt för att frigöra tid. Mm. För att få göra det jag älskar.
Det kan vara en möjliggörare, absolut.
Exakt, och då blir ju mitt allt. Men så har jag aldrig ens tänkt på det. Mm. För att jag tyckte någonstans, i min sanning har det varit lite fult. Mm.
Men det, och det är ju så intressant, för det som du sätter fingret på nu egentligen handlar ju inte om att så här, drivkraften i sig är liksom att bara så här kapitalisera och liksom bli liksom svinrik och leva något liksom extravagant liv. Nej. Utan det handlar ju bara om att så här, det i sig är en möjliggörare för att du ska kunna leva det livet som du
känna mig fri.
Ja, precis.
Känna mig fri till att ja, men precis, göra det jag tycker är kul. Mm. Och jag skulle egentligen säga att det var här som jag började känna att jag började göra mina ändringar i livet. Och det kom inte över en natt. Utan så att det här var en 2-årsprocess ungefär. Mm. Där tills vi är idag. Men då blev det ungefär som att då börjar jag fatta det, att när man börjar veta sitt varför och hitta så här, då känns andra val och andra, alltså det blir enkelt. Mm. Och från att jag liksom har varit trivs på jobbet, jag har ändå haft en fin karriär inom träning. Alltså jag ändå, som sagt, vi har jobbat på Nike, det var Barry's, det var alltså många sådana som kanske skulle räknas som en. Och här i det här, i den här stunden var jag på Lofsan-gruppen med och trivdes jättebra där. Men då när man började då liksom, ja, hur skulle jag kunna frigöra tid för träningen? Och då var ju det ett sätt att liksom, ja men skulle jag jobba på Lidingö där jag bor eller har närmare förskolan och bosön där jag tränar, då hade jag ju frigjort 5 timmar i veckan. Mm. I veckan. Mm.
Det är
på bara pendlings. Ja. Och då hade jag förut börjat tänka liksom så här, åh, jag kanske ska se upp mig eller byta jobb. Mm. Det hade varit en ganska så här stor grej för mig. Och jag skulle säkert ha gått och ältat det ganska länge. Till att jag här, 1 eller 2 veckor efter, gick till Lovisa, som jag älskar att jobba med. Mm. Och som jag älskat att vara där 5 år. Och jag bara, vet du vad, jag tror att jag behöver se upp mig. Mm. För att jag vill satsa på min friidrott.
Ja.
Och bara ta de orden
i munnen.
Exakt. Och det här känns också så här, då var jag, vad var jag, 33? Ja. Och det var 32. Nej, 34. Ja, skitsamma. Där någonting. Jag är ju fortfarande gammal för att göra en satsning. Men du vet att bara äga de orden för att det var min sanning.
Jag måste nu, jag satt och letade i min telefon när du sa jag lyssnar oerhört uppmärksamt. Men det var för att jag letade efter ett citat. För du säger nu att så här, när man väl har hittat sitt varför och börjar styra mot det så blir saker och ting egentligen så mycket enklare. Och saker börjar falla på plats. Det finns ett citat som är så här, the universe is asking, show me your new vibrations and I will show you miracles. Och det jag menar med det är att så här, det här blir lite spirituellt och flummigt nu, men jag tror ju så himla hårt på att så här, när vi alla börjar gå mot vad som är vår sanna essens och vad vi kanske egentligen liksom menade för att vara och göra, då faller väldigt mycket på plats. Alltså då spelar universum oss i händerna. Så att det är liksom att hela tiden så här springa åt fel håll. Vi kommer få kämpa så mycket hårdare än om vi börjar styra liksom åt vad som för oss då, för det är olika för alla människor, men vad som egentligen är då är rätt håll. För att så som saker och ting har fallit på plats för dig också, det är så vackert.
Ja, och det är jätteläskigt då, för man tänker så här, gud vad händer nu? Men samtidigt vet jag bara så här, då var det som att jag bara visste att det här måste jag bara tillåta mig att göra nu. Och då var det också den här rädslan med att säga upp sig. Mm. Jag var inte rädd. För det var ju bara, för jag hade så tydligt varför jag skulle göra det. Och hon tyckte bara att det var så här jättesynd att missa, men hon bara, men vad fantastiskt. Alltså, hon bemötte ju det också jättebra, även om man var där 5 år och så. Men att hon förstod ju så här, det är inte för att jag inte ville vara där. Nej, utan hon bara, det är klart att du ska köra liksom. Att man ändå fick den peppen. Och så börjar man liksom så här små steg hela tiden. En annan sak som elitidrottare gjorde, det var ju typ att åka på träningsläger. Mm. Och jag har aldrig varit på ett träningsläger utomlands. Så, för jag bara, det går ju inte heller med barn. Till att det slutade med att så här, ja, men det blev årets semester. Så hela familjen kom med. Vi hade med farmor som växte, som var barnvakt. För att Lasse behövde jobba lite medan vi var där och jag tränade. Men då hade hon liksom barnen medan vi jobbade och tränade. Och sen var vi alla däremellan.
Ja, fantastiskt.
Och då kunde jag vara liksom på 11 dagars träningsläger i Spanien och få bägge delarna. Mm. Att jag behövde inte välja.
Nej.
Men det var också så här, jag hade aldrig gett det förslaget.
Nej.
Och så löste det liksom. Sådär. Och sen kom jag kommer ihåg att jag hade också jättejobbigt med att säga att jag var elitidrottare.
Ja.
För att, lite samma som jag tror många...
Du sa inte jag i din presentation, det blir mig ursäkt för. Det får
nej,
vi
jag
liksom
vet inte
editera.
Om det. Nej, men det spelar ingen roll. Men jag tänker, jag tror att folk kan känna igen sig för att när andra säger, men det är klart att du är elitidrottare. Men jag tror att folk har lättare att känna igen sig. Jag vet att det är många som har svårt att säga att de är löpare.
Mm.
För att, nej, för jag springer inte tillräckligt snabbt. Nej, jag är inte tillräckligt långt.
Ja.
Men springer du så är du där.
Ja.
Och jag är en person som då satsade på min idrott.
Ja.
Alltså jag är en elitidrottare, för jag sätter det i första. Och då när jag väl hade vågat sagt det, jag kom att Jimmy ville att jag skulle skriva det på min Instagram-profil. Och jag bara...
Alltså det var så... Nej, hur roligt.
Men jag bara, jag sätter dit det. Men jag tyckte att det var så pinsamt. På något sätt.
Ja.
För att man är så hård mot sig själv. Alltså, vem är jag att tycka att jag är lite idrottare? Liksom? Mm. Alltså, jag är inte tillräckligt snabb. Eller jag är inte tillräckligt det. Eller jag är alltså, det fanns så många sådana måste. Eller?
Och samtidigt finns det något så otroligt viktigt signalvärde i att faktiskt också säga det.
Exakt. Ja. Och sen då det som hände, på tal om det här med vibrationerna som jag kikade ut, var ju att jag fick ett elitkontrakt från min klubb. Liksom där jag får bidrag för att jag är elitsatsande idrottare.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag fick ett samarbete på Instagram, för jag jobbar också med Instagram lite mer som en träningsprofil har jag varit, alltså tränare mera. Och det har jag ju fortsatt, men då märkte jag när jag fick kontraktet för samarbetet som man ska skriva på liksom briefen och där. Då stod det mellan företaget och elitidrottaren. Ja. Och jag bara,
Who that?
Vem är det liksom? Och förstår du, då började det bli också mer sanning för att jag hade själv vågat göra det till en sanning.
Ja, det är så inspirerande.
Ja, och sen kommer ju nästa liksom att... Sen har man en massa bilder om vad en elitidrottare. Då kom pressen först. Att jag bara kände så här, gud, nu måste jag gå framåt.
Mm.
Nu måste jag satsa.
Mm.
Och sen igen, då var jag tillbaka. Då var jag bort från, varför gör jag det? Det här gör jag ju för att jag älskar. Exakt. Så jag kommer ihåg de första månaderna när jag hade liksom börjat göra. Då var det liksom så. Sen landade jag bara, nej, vet du vad? Jag unnar mig det här. Och det här är någonting som är... Alltså det är bara helt fantastiskt att jag kan göra det här. Och att jag bestämde så här, mina sponsorer eller samarbeten, de är inte här för att jag ska ta guld.
Nej.
Alltså de är här för min resa.
Mm.
Alltså för att jag kan börja bestämma så att jag inte behöver känna så här, men om jag får sponsorer någonting, då ökar pressen på att prestera. Så här, nej.
Mm.
Min sanning är att de som är med mig på min resa, de tycker redan att det här är så coolt.
Mm.
Det här är redan...
Det är det de har gått in i.
Exakt.
Ja.
Och då blir det också lättare när jag pratar så. Så känns det som att det är det jag attraherar. Och att jag kommer ihåg att jag sa till Jimmy också så här, ja, men jag kan bli bättre om jag kämpar hårt och sliter och så här.
Mm.
Och då han bara, behöver du kämpa? Behöver du slita?
Mm.
För man lägger ju ofta in sådana, för att det förväntas att du ska inte kunna få någonting.
Nej.
Om inte du har jobbat hårt och slitit.
Mm.
Och det är lite så här som jag hör att Elin också, hon vill inte kämpa.
Mm. Det där var inte första grejen som Jimmy sa till mig också. När jag började prata med honom så här, med karriärväg och så här. Och jag själv sa då att så här, jag har slitit väldigt hårt för att komma dit jag är idag. Han bara, har du slitit? Ja, alltså jag har ju jobbat många gånger så här, till midnatt på nätterna och liksom knappt lämnat kontoret. Så här, bara, jag tycker nog att jag har slitit. Han bara, ja men har du verkligen slitit? Alltså,
Exakt, men det är också någonting, ligger det inte i någonting så här att för att vara värd det, så måste du ha gjort mycket mer än alla. Alltså att annars kan du inte vara värd.
Nej.
Att det är någonting som vi sätter. Och det är ju så dumt, för det sätter ju också en negativ touch på det jobbet jag har framför mig.
Ja.
Jag ska slita, jag ska kämpa, jag ska framåt. Mm. Det är blod, svett och tårar. Och det där fastnade hos mig väldigt mycket.
Mm.
För då kände jag så här, jag älskar ju att gå till träningen.
Mm.
Jag unnar mig den tiden. Mm. Friidrottsträning, sprintträning är en träning som min kropp svarar jättebra på.
Mm.
Jag kämpar inte.
Nej.
Jag kämpar om jag ska försöka springa milen på
en
ny...
Eller göra en swimrun.
En swim. Ja, hade vi pushat tiden, då hade jag kämpat.
Ja.
Ja, men exakt. Men allt det där, för där känner jag också att jag har förut tränat mot halvmara och milen. Och framförallt, jag älskar att ut och lufsa.
Mm.
Jag har ingen prestation i det idag. Jag varvar det med att gå och tycker att det är härligt.
Mm.
Men att börja jaga tider på en längre distans, då sliter jag.
Mm.
Och jag är sliten efteråt. För min det är väldigt tungt för min kropp. Mm. Och jag tycker inte heller att det är jätteroligt.
Nej.
Så när jag har gått på sådana program så har jag känt mig väldigt trött. Träningen har inte gett mig energi. Nej. Utan jag har både tagit av att jag inte tyckte att det var jätteroligt.
Nej.
Men också att min kropp blir väldigt trött av den typ av träning.
Intressant.
Och det märker jag så att sprinten, det är ju mer, om man jämför träning, så ska jag säga att det är mer likt tyngdlyftning.
Just
eller
det.
Styrkelyft. Mm. Man tar i mycket under några sekunder.
Ja.
Och sen vilar jag tills jag är återhämtad.
Ja.
Så jag ligger ju liksom väldigt, väldigt sällan i någon pöl på golvet.
Nej.
Det är, alltså,
nej, och det blir roligare då.
Det blir roligare.
Det känns inte så jävla obehagligt i det där.
Nej, exakt. Och så att många säger också att du är så duktig som tränar. Jag bara, men jag älskar bara att göra det.
Ja.
Och jag tränar på så sätt. Jag tycker det är många motionärer som tränar mycket grisigare än vad jag gör som elitidrottare.
Jag tycker det är så här, det finns ju för några år sedan när, nu är det ganska många år sedan, men när CrossFit började komma in. Så kom det ju, vi båda har ju kört
CrossFit. Ja, jag har tävlat i det också.
Och då var det också så himla mycket så här citat som var liksom kopplade till det. För där är ju verkligen så här, och för er som inte vet det är egentligen, nu får väl CrossFitare bli arga på mig, men det är väl egentligen en lite typ av så här cirkelträning, men som utgår från så här klassiska lyft, med liksom marklyft och knäböj och så här. Så kombinerar man det och så blir det ganska pulskrävande, högintensiv träning. Men då kom det, det var ett citat som så här ofta stod i många så här CrossFit-boxar och sånt, det var ju det här no pain, no gain.
Ja.
Och typ att såhär, sweat is only weakness leaving the body.
Ja,
alltså sådana saker.
Det,
och det var ju verkligen så fan, det är bara in i kaklet och bara, bara kör liksom. Och den där tror jag, för det är så intressant att du säger det, för att jag själv känner ju också det att såhär, jag var extremt mycket så. Alltså jag jobbade svinhårt jättelänge, man gick och tränade svinhårt, man gick ut på krogen. Alltså det var liksom en annat såhär, allt var bara så jävla köttigt liksom. Medan till att landa i att så här, fast så ska ju inte livet vara. Livet så här, det är klart att, och nu vill inte jag så här förminska att man jobbar hårt. För jag har också jobbat väldigt hårt i liksom i mitt liv so far. Och jag tycker det är fantastiskt att jobba hårt och när man liksom är investerad i någonting och verkligen gör det man brinner för. Men jag tycker inte längre att det är lika häftigt och ballt att göra det om du inte gör det för vad liksom ditt hjärta verkligen sjunger av.
Ja, exakt.
Och jag tror det är det som är liksom skiljelinjen här, att så här, det blir ju också en känsla av, som du precis inne på, att när man då jobbar för det man verkligen, verkligen vill eller tror på, då är ju inte upplevelsen av att jag sliter.
Exakt, exakt.
Utan då är det ju så här, jag lever mitt liv som jag vill leva det.
Men då gäller det också att sluta använda det ordet.
Precis så.
För att det sätter ju ändå en form av, en negativ
touch. Ja, så är det ju.
För det känner jag så här, för nu då, liksom, sen då 2 år tillbaka, så kan jag säga att jag har inte slitit. Jag har inte kämpat.
Ja, och det är så jäkla fantastiskt. Exakt. Och då sitter du liksom här nu med 2 VM-guld och du är lite dottare.
Exakt.
Du lever det livet. Det
och
är
det betyder ju inte att jag har tränat mindre än någon annan. För jag har gjort samma
pass.
Du har
tränat mer.
Jag har tränat mer och jag har tränat det jag ska. Jag återhämtar, jag sätter jättemycket fokus på återhämtning. Ja. För jag har märkt att i min ålder så kan jag kan inte bara kötta på. Jag måste vara fräsch.
Ja.
Så jag tränar mindre än de tjejerna jag springer mot. Men jag vet att jag tränar smart. Ja. Jag tränar väldigt smart och jag liksom, jag vågar justera. Mm. Jag vågar, är jag sliten, jag vågar ta bort ett sätt. Jag vågar liksom så. Mm. För att jag vet att det är viktigare att jag orkar alla pass än att jag blir sjuk och så är jag borta 2 veckor.
Just
och så
det.
Blir jag så. Alltså, det är mycket bättre att kontinuitet och så göra så mycket jag känner att jag kan. Men det är ändå så häftigt liksom att man känner att nu jag bara unnar mig. Jag tycker att träningen är liksom, jag är så glad att jag tillåter mig att göra det. Och det blir också en positiv kedja på allt.
Såklart.
Och när jag står på startlinjen, jag kommer ihåg när jag var yngre, då hade jag väldigt mycket så här prestationsångest och så. Och att nu känner jag att jag kan också stå där och bara känna så här fjärilarna i magen. Och veta att det här är bara mina superkrafter som kommer när de behövs. Och att det är det här jag, alltså någonstans ändå,
I was made for this.
Ja, men, och jag njuter ju av den här startlinjen, alltså den här adrenalinet som är helt knäpptyst. Det är det stilla, det är lugn till ett skott. Och
det
är all. Och där känner jag att det är sådär, det var det där jag saknade med att springa långt. För jag fick aldrig använda, jag fick aldrig ge all in.
Nej.
Så springer jag milen, så då var det liksom att jag lufsade på. Och jag, alltså det, jag sprang ju snabbt såklart, alltså snabbt jag kunde. Och jag var ju total död när jag kom in, men jag fick ju aldrig trycka på.
Nej.
För då orkar jag ju inte i mål. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med 100 meter. Jag får liksom bara så här. Det är bara, alltså,
allt
du sparar inte på något. Det är bara pang.
Ja, fantastiskt. Åh, ja. Gud, Sara, jag blir så inspirerad. Även fast jag vet ju allt det här, och vi har också så här pratat om hur du själv har in i dig gjort den här transformationen och till att nu leva mer så som du vill leva. Så blir jag ändå bara att jag får sitta ner med dig och höra allt det här igen. Så jag blir alldeles varm i hjärtat. Jag har gåshud, jag har haft det så länge. Det är bara, du inspirerar mig otroligt mycket. Jag tycker det är, och jag tror att många kommer känna så som lyssnar på det här också. Och det som jag tycker är så fint också på något sätt är att, som du själv är inne på, det var inga jättestora förändringar egentligen som du gjorde.
Nej, och det är det jag menar, för att mitt schema ser, eller ja, jag har ju frigjort mer tid.
Ja.
Av det största skillnaden, ska jag säga, det var ju det här jobbet. Att jag faktiskt bytte jobb som syns utåt. Jag har fått stå på mig för att säga nej. För grejen är så här, får man frigörste tid, den äts upp snabbt.
Ja.
Så där var det så här, att öva på att säga nej.
Ja. Att vara konsekvent i det.
För de här 5 timmarna som skulle frigöras, de ska ju vara till träning eller återhämtning.
Just det.
Och de vill ju lätt.
Mm.
Och så här, och där, men vet jag, jag har sådana små saker som kommer upp i huvudet också, att när det kör ihop sig.
Mm.
Och att det här låter lite, det kan vara provocerande låter någonting, men ja, det funkar på mig nu att jag säger, när det har kört ihop sig, jag säger bara, ja, men idag blev träningen inte bra för att jag var stressad eller det här. Mm. Att ta ansvar för det, jag bara, men då är det för att jag inte har tillåtit mig att satsa.
Mm.
Och det tyckte jag var ganska hårt första gången jag kände, vadå att inte tillåta mig, det var jobbet, jag måste göra de här sakerna. Men någonstans, i och med att jag har sagt att det här är det jag vill göra, så har jag ju någonstans inte sagt nej.
Mm.
Till
du tror det där är väldigt viktigt. Det är ju det som är så svårt.
Ja.
Jag jobbar jättemycket med det. Och jag tror att så här, för det handlar hela tiden om att också själv ta ansvar för sin egen situation. Och det är ju det absolut svåraste.
Ja.
Det är mycket lättare att känna att så här, men det var dens fel, eller det blev så där och därför kunde inte jag. Eller
exakt.
Nu hände det där och därför så blev det här ändrat. Än att bara så här, okej, men det är du som styr här.
Ja.
Inte någon annan. Och det är ju jättesvårt. Det är obehagligt att hela tiden vara den som fattar alla beslut och vara den som sitter vid rodret. Men det är ju bara vi själva som kan vara det i vårt eget liv.
Ja, och det kan ju vara lite provocerande, lite så. Men samtidigt, någonstans när man landar i det och har tränat på det några gånger, så blir det också en frihet i att känna att så här, jag kan ändra det.
Mm.
Jag kan, och nu är det inte, det beror såklart det är på vad empowering. Som slängs på.
Jo, men såklart. Ja. Men för de mesta grejerna i vardagen eller livet generellt.
Exakt.
För att det handlar ju om att så här, precis, om jag, alltså jag har försatt mig här.
Mm.
Av olika anledningar, för att jag har accepterat vissa saker eller för att jag inte accepterat vissa saker. Jag har också då förmågan att faktiskt ta mig härifrån.
Mm.
Och det tycker jag egentligen så här, ger väldigt mycket kraft i det. På något sätt.
Ja, nej, men verkligen.
Mm.
Och välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hej, Abba hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abba hem.
Sara, vi har ju suttit nu nästan i en timme. Tiden går fort när man är kul. Jag tänkte bara, jag ville bara innan vi avslutar ta några minuter till att prata om, för du idag jobbar ju som PT.
Ja.
Ja. Och du har ju en hel del mammor bland annat som du tränar, eller hur?
Ja, precis. Ja. Jag är som PT med inriktad på mammaträning.
Ja, tränar du gravida också?
Ja, ibland.
Ja.
Jag har många gånger fått vara med på resan från gravid till efter till barn 2.
Åh, det är jättefint.
Det är roligt.
Nej, för jag tyckte bara det vore så kul att passa på nu när jag ändå har det här. För att både du och jag tränade ju ändå en hel del under våra graviditeter.
Mm.
Och jag är faktiskt inne bara nu idag innan vi skulle podda här och tittade på 1177. Och så ser jag att så här, nu finns det faktiskt väldigt mycket bra information där om träning under graviditet. När jag var gravid så fanns inte riktigt det. Och jag upplevde att, det här är inte så många år sedan, det är väl 7 år sedan då. Men då upplevde jag också inom liksom, på mödravårdscentralen att man var väldigt trevande kring de här frågorna.
Mm.
Och när jag berättade att jag styrketränade så fick jag liksom på en gång att du får inte göra några tunga lyft och du får inte lyfta någonting över huvudet och, och du måste nog fundera på om du inte ska liksom sluta med den här träningen nu.
Mm.
Och jag minns också särskilt en gång när jag var på gymmet och tränade. Och jag, vid den här tidpunkten, jag hade kört ganska mycket crossfit när jag blev gravid. Jag var egentligen i väldigt, väldigt bra form. Mm. Jag var ju löpcoach, vi var ju det tillsammans. Mm. Sprang flera gånger i veckan. Och jag höll ju, alltså jag var ju med och liksom sprang med grupper fram tills jag var i vecka 34. För det funkade för mig.
Ja.
Men då minns jag i alla fall att när jag var på gymmet, och jag kommer inte ihåg exakt, men jag skrev att jag var i vecka 30 och så syntes jag i alla fall att jag var gravid. Och så körde jag marklyft för mig då, som var väldigt lätta marklyft i förhållande till vad jag brukade ta. Och då kom det fram en man och så knackade han mig på axeln och så sa han, och då tänkte jag så här, gud, här är någon som så här ska berömma mig för att jag är på gymmet och tränar och så här, ta hand om mig själv. När han knackade mig på axeln och så säger han så här, du ska inte köra den där övningen och du ska framförallt inte köra med de där vikterna om du är gravid. Det är ju jättefarligt. Och jag blev ganska ställd och sa så här, nej men det är okej för mig. Det här är ingen tung vikt och jag har liksom full kontroll och kunskap kring vad jag håller på med. Men tack för din omtanke liksom. Och så gick han. Och det är en sån här grej som sen återkommande också kom på sociala medier. Och jag kan tänka mig att du kanske fick sånt också. Jag fick ofta folk som kommenterade att jag alltså gjorde saker som skulle vara skadligt för mitt barn. Jag vet någon gång jag yogade. att det, så här, ja, det var livsfara för barnet och vilken oansvarig mamma och sådär. Och nu tänker jag så här, nu har jag en expert här.
Ja.
Så kan vi inte bara en gång förändra. Liksom då gör det väldigt tydligt att så här, träning under graviditeten är väl egentligen fantastiskt bra, eller hur?
Ja, det är precis. Alltså så som träning rekommenderas till alla.
Mm.
Exakt samma rekommendationer finns när du är gravid.
Mm.
Alltså, och det är ju ganska mycket om man går in och kollar på vad fysisk aktivitet.
Det är väldigt så. Få som lever upp till exakt. De timmarna i veckan.
Och de är de samma.
Mm.
Under gravid, om inte du har en komplicerad graviditet.
Mm.
Då ska du ha en läkare som hänvisar hur du ska träna.
Mm.
Men även också en läkare som hänvisar att du inte ska träna.
Mm.
Så har du inte fått en hänvisning att du inte ska träna, det är också en rekommendation som ska ges från en läkare.
Just det.
Så att det är vad du ska fortsätta att träna om du mår bra.
Mm.
Såklart, man ska ju alltid må bra.
Mm.
Sen kan det ju vara att man behöver ha en paus, för man ska ju inte tvinga sig till träningen om man inte mår bra.
Nej. Såklart.
Och det ska man försöka, det är också så här, det är ingen stress över det heller.
Nej.
Om du inte kan träna.
Nej, för det är väl det som för jag tycker det handlar mycket om att så här, vill man träna, man känner att man mår bra av det, så liksom ska man ju verkligen, verkligen fortsätta med det. Och sen som du säger egentligen, nu är rekommendationen att alla ska göra det. Så även om man känner såhär, men jag har inte tränat innan graviditeten, nej men då kan det ju vara ett bra tillfälle att börja.
Ja, för det var en sån myt också förut, att man ska inte öka träningen.
Nej.
Men det beror också på vilken nivå man är. Så här, visst, där jag är nu, jag ska inte, skulle jag bli gravid, då ska jag inte öka.
Nej.
För jag är på en hög nivå. Mm. Och så. Men har du inte tränat, då är det ett jättebra tillfälle att börja ta hand om dig, skapa bra rutiner, komma och röra på dig. Det är jättebra.
Ja, för det har man ju också kunnat se nu, att så här, alltså, gravitetsåkommor blir ofta mildare av att man tränar. Men jag vet själv också hur svårt det kan vara, för att min första graviditet var liksom walk in the park. Det var fantastiskt och därför kunde jag träna väldigt mycket. Andra gången, vi har haft ganska lika i det, då var jag liksom, jag mådde illa alltså varenda sekund av hela dygnet fram tills vecka 18 eller 19. Och då har, det är ganska många månader man har mått ganska pissigt. Och då tränade inte jag jättemycket. Men sen så fort när jag började må bättre, då kunde jag liksom känna en längtan till att få börja göra det. Men det jag tycker är viktigt att komma ihåg, för det tycker jag fortfarande lever kvar, att många är såhär, men du får inte lyfta om du är gravid.
Mm.
Och det tycker jag är så här, nej, så är det inte.
Nej.
Utan vad handlar det om egentligen då?
Nej, men alltså det finns ju så mycket, jag tänkte bara det du sa, att det inte fanns så mycket information förut. Och det är intressant, för jag gick min första graviditetsutbildning, alltså träning och graviditet, 2016.
Ja.
Och sen gick jag här 2020, gick jag mer som ett mentorskap med, som var mer riktat till fysioterapeuter som jobbade med kvinnohälsa.
Ja.
Och det var så roligt, bara under den här tiden så har nya studier kommit.
Ja.
Och att varför man inte har sagt så mycket för det är för att man har inte vetat så mycket.
Nej.
För det är också svårt att göra forskning på gravida. För att det blir oetiskt, säger man. Va? Eller vem vill ställa upp på att kolla var gränser går, vad som är skadligt. Ja, det är väldigt svårt på så sätt.
Jo, jag fattar det. Men jag blir också lite så här att man kommer på 20... liksom, ja, 2020. Att så här, oj, det är lite svårt att göra forskning. Alltså, det exakt. Säger lite om så här, hur prioriterad kvinnohälsan är egentligen.
Ja, och man kan ju ändå, skulle ju kunna göra forskning på sådana som redan tränar och fortsätter träna.
Exakt.
De det, som ändå kommer leva
det
så.
Går.
Så det går, absolut. Det går. Men det är väl det som att ja. Den forskning som finns är ganska ny. Men då är det också, det är ju viktigt att den faktiskt uppdateras. Så det var bra att du sa att det har uppdaterats lite på 1177. Men det kommer nog mycket från att man vill skydda liksom allt från rygg till bebisen. Och, det, och då har man tänkt, oftast, framförallt typ så här, efter graviditet och tunga liv. Mycket graviditetsträning är ju likadant som vid diskbråck. För att man har tänkt så här, ryggar. Som många har ont i ryggen efteråt. Så det är lite den typen av träning. Men jag tycker att det blir så löjligt, rätt sagt, när du säger till att du inte får lyfta vissa vikter. För ser jag mina mammor som kommer med, till mammaträningen efter då, eller när de är gravida, de konkar ju på stora syskon. De har väskor, de har vagnar. Det ska in i bilen, ut ur bilen. Och sen ska de gå till gymmet och göra någon inre bålaktivering där du bara står i någon fyrstående diagonal och lyfter hunden. Den är jättebra för kontakt. Men vi kan inte fastna där.
Nej.
Du kan inte ha tyngre lyft utanför gymmet. Utan det, gymmet är ett jättebra sätt att, att lära sig hitta kontroll, bra hållning, bra aktivering när jag lyfter. Hur ska jag lyfta en tung vikt? Och sen som du sa, var inne på också, att vad är tungt för dig? Det kommer också spela stor roll. Har vi en som har tävlat i styrkelyft, vet du, den kan säkert stå och göra knäböj på upp mot 100 kilo. Om dens max är runt 200. Alltså, och det kommer, men det kommer se hemskt ut för vissa. För man bara, åh herregud. För att man sätter då själv att jag gör inte ens det där när jag inte är gravid.
Nej, exakt.
Och samma sak med det mesta liksom i träning. Så att det, vi ska inte vara rädda för att träna.
Nej.
Men man behöver kanske vara extra duktig på att lyssna på kroppen.
Precis.
Och känna in, är något som inte känns bra, då behöver vi justera. Vi behöver inte sluta heller, men vi behöver justera.
Nej, och det är väl det som där någonstans ändå är kontentan, att man måste lyssna på kroppen. Och liksom var inte rädd för rörelse. För jag tyckte också det var en sån här sak som, det blev en sån här wake-up call för mig. För det är precis det du säger. Jag kommer ihåg att vi bodde inne i stan då när jag hade fått Lycka. Och så var jag ofta på Sats och hade med henne på minisats. Och då så parkerade jag en bit ifrån. För det fanns ingen parkeringsplats i närheten. Och då konkade jag då på det här babyskyddet som hon låg i, för hon sov. Och så hade jag träningsväskan. Och sen så hade jag varit och handlat efter jag hade varit och tränat också. När jag skulle tillbaka till bilen eller vad det var. Och det var så jävla tungt. Och då kände jag så här, men hur, alltså om det är så att, för då var det nämligen andra rekommendationer. Då var det mycket mer så här, man ska inte heller inte träna. Och det var väldigt, alltså det var många som tyckte att det var helt knäppt att jag tränade på det sätt som jag gjorde under min graviditet. Och då tänkte jag så ofta på det, så här, men hur ska vi ens klara av vardagen om man ska liksom i princip inte lyfta någonting på 9 månader? Och sen så får vi allt det här. När vi dessutom har en kropp som liksom ibland kan vara ganska sargad efter en förlossning. Så här, it doesn't add up.
Nej, och just under graviditeten, för du blir också så framtung. Så du kommer bli liksom svagare i den bakre kedjan under tiden. Och sen där också, direkt efter förlossningen, du går och bär på bebisen långa dagar. Det är, alltså du behöver ändå vara lite stark. Eller behöver, men det är skönt att vara lite stark.
Det är skönt att vara lite stark. Ja, men precis. Precis, vi behöver egentligen ingenting. Men det underlättar ju att vara lite stark.
Verkligen.
För det kan jag känna att jag var mycket mer fysiskt redo med första graviditeten. Ja, förklarar jag själv. Alltså det fanns inte riktigt lika mycket tid. Eller jag prioriterade inte helt enkelt lika mycket andra gången. Och det kände jag ju i kroppen. Alltså jag fick mycket mer ont i ryggen. Och det var kämpigare att bära omkring på honom hemma och sådär. Så att ja, träning är viktigt.
Ja, och vi har ju lite samma med, jag tänker med en första graviditet som var väldigt lättsam på så sätt, och vi tränade på hela tiden. Jag hade ju också mådde illa jättemycket med andra. Jag kommer ihåg, jag tror att det var kanske första gången i mitt liv som jag hade 3 månaders helt uppehåll.
Ja, jag tror det var så för mig också faktiskt.
Jag kunde inte göra någonting, jag kunde inte cykla, jag kräktes. Alltså direkt pulsen gick upp, så var det liksom så här, fick jag stanna och ja. Nu ska vi inte prata kräk i den där podden.
Jo, vi gör det, för det var faktiskt ganska kul, för det var flera av er som var så här, oh my god, jag känner verkligen igen mig i det här. Och så var det några som bara, nej, det var så kul, för det var ganska tydligt att det var vissa som hade barn och vissa som inte hade det. Och vissa som inte hade barn och var så här, nej, jag tycker inte det är lämpligt att prata kräk. Så
nej,
flera som
jag ska
barn,
inte gå in på detaljer. Nej, men jag kommer ihåg att jag kunde typ nästan bli illamående av att jag jobbade ju ändå i träning. Och jag kunde när jag såg andra träna. Jag är typ trött och illamående av det. Som bet ihop. Men det var ändå intressant, tyckte jag. För då var det ändå 3 månader helt borta. Och sen så hade jag ju en ganska komplicerad andra förlossning med ett urakut snitt. Ja. Och tappade väldigt mycket blod. Och det var en lång, eller, tuff startsträcka efteråt. Så där var det också att jag hamnade efter mycket. Och många av de som har följt mig länge och vet så här att jag jobbar med träning. Jag får ofta frågan. Mm. Är det bättre, eller vad var lättare att komma tillbaka från? Vaginalförlossning eller snitt?
Mm.
Och här känner jag alltid så här. Ett, vi kan inte jämföra någon förlossning med någon annan. Nej. Och det vet vi när vi har pratat med varandra. Eller, och det är samma sak, vi kan inte jämföra träning, hur andra tränar. Nej. Men inte heller förlossning och inte hur vi kommer tillbaka.
Nej.
För att jag kan inte ens göra det med mig själv. För att jag satt, och även om jag då förstår frågan, så i mitt fall blir det ju att jag jämför en jättebra vaginalförlossning med en traumatisk urakut snitt.
Mm.
Där, alltså så här, så att min spontana är ju så här, jag vill bara ha en vaginalförlossning. Mm. Medan jag har ju många kunder som har gjort precis tvärtom, haft en traumatisk vaginalförlossning. Och sen fått ett planerat snitt.
Mm.
Och de har ju upplevt mycket bättre. Mm. Så vi kan ju aldrig jämföra vad som är lättare någonting.
Nej.
Men det jag tycker är intressant är att jag har ju varit väldigt dedikerad i min träning efteråt.
Mm.
Men det vill jag inte säga att jag har haft bråttom. Utan jag tror nästan att folk blir nästan förvånade när jag säger att jag har en 2-årsplan efter den.
Jag tycker alltid du har haft en otroligt så här långsiktighet och hållbarhet i dina planer. Alltså, du pratar ofta om att så här, du nämnde ordet tillbaka också. Och det tror jag ibland så här, det kan bli en missuppfattning hos vissa att säga, okej, men nu ska alla kilon bort. Att det handlar ju inte om det, utan det du ofta pratar om, jag tycker alltid det är så bra, du har ett begrepp som du kallar för stark och stabil. Att det handlar mer om att, för det som händer när vi blir gravida är att så här, det luckras upp, vi tappar en viss stabilitet, vi tappar kontakten med de inre magmusklerna för att de liksom trycks isär, för att bebisen ska få plats och sådär. Och hela den, och hela den grejen att, så här, att börja med att hitta den här stabiliteten i bålen igen, är liksom det är nummer ett. Och sen kan jag börja göra andra saker.
Ja, och sen vill jag ha styrketräning för att få den här stark.
Ja.
För att vi har saker vi vill göra. Vissa älskar att ta sig ut och springa. Mm. Och så här. Men det här är samma sak som, har jag haft en annan kund som inte har sprungit på länge och kanske haft en skada. Mm. Ja, eller av någon anledning har haft ett uppehåll. Då behöver vi trappa upp och vi behöver bygga oss starka.
Mm.
Så det är inte bara för att vi är gravida, utan det, vi behöver en stark kropp för att orka göra andra aktiviteter.
Mm.
Och där, när jag säger 2 år så blir jag bara, shit, har det så länge att komma tillbaka?
Mm.
Men för mig är ju tillbaka, det är ju på tävlingsbanan. Mm. Och det är ju en mycket längre väg att gå.
Mm.
För att jag måste ju kunna träna specifikt också. Så att jag har ju liksom ändå haft sådär, okej, men efter 1 år, då vill jag vara tillbaka på banan. Men då spelar resultaten ingen roll alls. Utan det är bara att få in en tävling i banken. Liksom, så att inför nästa säsong, då kan jag börja gå träna 1 år som att jag redan... Då är jag liksom tillbaka som en fridrottare och kan följa det programmet. Mm. Så jag har haft väldigt långsiktiga. Och det har ju varit skönt, för det har inte stressat mig om jag då blev snitt och det blev 8 veckor där jag inte fick göra någon, lyfta någonting.
Nej.
Och de rekommendationerna är ju, de ska man hålla. Ja. Men det som jag vill komma till var ändå som jag tycker att det är intressant för någon som kanske är i situationen som att jag kan inte träna och det stressar. För det möter jag ofta. Och att min den här dagen är att inte träna under graviditeten och samma graviditet så tränar jag inte efteråt. Och jag försökte röra på mig, för rörelse är fortfarande bra, oavsett vad det är. Men 3 månader senare, så då låg jag lite efter snittet, vilket inte var konstigt, för jag hade inte tränat lika mycket. 6 månader efter så upplevde jag i stort sett ingen skillnad.
Nej.
På en graviditet där jag har tränat hela vägen och ganska direkt efteråt, bara några dagar efter var man igång. Till att den andra vägen, att har jag kontinuitet, långsiktighet och tar hand om mig och mår bra och inte stressar, utan bara tiden går ändå.
Absolut.
Så jag kommer ju ändå komma framåt.
Ja.
Och då vet jag att ett halvår efter, nej, men där var det ingen skillnad för mig. Jag säger inte att det behöver vara, men jag tror att man inte ska sätta så stor värdering på hur det behöver.
Nej, verkligen. Och jag tänker också att du säger det själv med rörelse, för det tror jag också är en sån viktig aspekt, att det kanske inte nödvändigtvis handlar om att så här, okej, nu ska jag köra liksom 3 pass av det här och sen ska jag köra 1 löppass, utan det kanske kan handla om att börja gå promenader.
Exakt.
Att börja liksom få in en rörelse. För det återigen, det kommer också vara så extremt olika för olika personer. Beroende på vad man hade för förlossning, beroende på vad man hade för graviditet. Beroende på vad man var innan man blev gravid. Alltså det finns ju så många aspekter i det.
Ja,
så att, tror, alltså, ja, men att våga lyssna på sin egen kropp. Men att det liksom inte vara rädd för rörelsen, för den behöver vi.
Alla behöver den.
Ja.
Genom hela livet.
Genom hela livet. Och det är en sån påminnare till mig själv. För jag har inte varit bra på det senaste året. Men nu faktiskt kan jag säga det, Sara, att den här senaste veckan så har jag faktiskt varit på gymmet. Och då lyckades jag ju göra illa ryggen för att jag tog i lite för mycket.
Ja. Du gick på dina gamla vikter.
Jag gick på mina gamla vikter, ja. Och sen har jag faktiskt simmat. Visserligen bara typ 1500 meter, men jag har ändå simmat. Och sen har jag gått en lång promenad med rask takt.
Ja.
Ja, det tog nästan 2 timmar med vän. Och sen igår sprang jag faktiskt 7 kilometer.
Oh, wow!
Ja. Så att jag känner att så här, nu jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv att jag har tagit hand om mig själv så här mycket senaste veckan. Och jag vill verkligen försöka fortsätta på det spåret.
Men vad härligt.
Ja.
Du har ju grunden, det märkte vi på swimrun.
Ja, men jag vet, jag har det. Och det är därför jag blir ibland så här, folk blir liksom otroligt provocerade när jag säger att jag är otränad. Men, ja. Men återigen...
Det är en känsla.
Ja,
som
precis.
Man jämför sig med sig själv.
Exakt, ja. det är det man måste komma ihåg. Att så här, ja, jag har också varit gammal liten dotter. Ja. Och jag kunde springa en mil i sömnen. Alltså, så därför är det liksom... Men, och så får det måste ju alltid vara så att utgå från dig själv. Så att i mina mått mätt så är jag inte särskilt vältränad just nu. Men I'll get there. Inte för att jag ska se ut på ett visst sätt, men för att jag ska hålla hela livet.
Ja, och känna dig. Pigg och stark.
Exakt så. Och kunna vara den härliga mamman som jag vet att jag är.
Ja.
Ja. Ja, men Sara, tusen tack för att du ville komma till podden.
Men tack att jag fick komma. Och saknade Elin här.
Ja, vi saknar dig, Sören.
Ja, vi saknar dig.
Om man nu vill komma i kontakt med dig, Sara, hur gör man då? För du har ju som sagt träning för både... Alltså, du har ju träning även för de som inte är gravida. Men du tränar ju mycket kvinnor.
Ja, precis. Just nu är det lite fullbokat då, i och med att jag har gått ner i tid.
Ja.
Nej, men man kan alltid mejla mig. Det lättaste är ju att hitta mig på Instagram, sara.wiss, wiss med W.
Mm.
Och där har jag min mail också, sara@wisswellness.com. Så man kan alltid, ibland har jag mammagrupper, så där kan man ju lätt få en plats om det liksom,
just det.
Det är lättare att komma in på när jag öppnar en ny mammagrupp till exempel.
Mm.
Men...
Ja, men håll utkik på Saras Insta helt enkelt. Och det är också ett tips om ni inte redan följer Sara att börja göra det. För att du lägger upp jättemycket härlig inspiration när det kommer till träning.
Men tack.
Mm. Ja, men tack snälla Sara. Och tack hörni alla ni som har lyssnat den här veckan. Och nästa vecka är som sagt Elin tillbaka i podden. Ta hand om er. Puss, puss.
Hej då. And they stay there.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.